Så kom då den dagen. USAs president Joe Biden steg åt sidan från presidentvalskampanjen. Vad var det som ledde fram till det här och vad händer nu är den stora frågan som jag, Ami Lassila, också ställer i nyhetspodden idag. Med mig har jag USA-kännaren Oskar Winberg. Hej Oskar, välkommen igen.
Tack.
Vad är nu din reaktion att det ändå gick så här?
Ja, det låg ju i luften under de senaste dagarna och det var riktigt stora namn inom demokraterna som Barack Obama och Nancy Pelosi som det ryktades att talade med Biden och uppmanade honom stiga åt sidan. Så nu är det här ju en stor överraskning med tanke på omständigheterna sittande president stiger åt sidan endast 4 månader före valet. Men samtidigt så var det ju en lång process och en väldigt lång press som ligger bakom det.
Ännu i fredags bedyrar Biden att han fortsätter kampanjen den här veckan. Men igår kväll, då, lite före 21 finsk tid, kom beskedet att han stiger åt sidan. Vad var det som blev vändpunkten?
I slutändan så tror jag att det var helt enkelt så att Biden förstod att han har inte partiets förtroende, vilket i sig är irrelevant i den mån rent principiellt att han har ändå delegaterna för att vinna nomineringen. Men Biden har byggt sin politiska comeback, om vi kallar det, hans karriär efter vicepresidentsposten under Obama, har han byggt kring tanken om att Trump utgör ett hot mot den amerikanska demokratin. Därför ställde han upp 2020 och man kan väl säga att därför stiger han åt sidan 2024. Han helt enkelt valde att sätta partiet, landet, före sin egna ego, trots att han tydligen är övertygad om att han kunde fortfarande vinna Trump. Han kunde fortfarande sitta 4 år i Vita huset. Så han förstått att det är inte det som gynnar demokratiska partier och det är inte det som gynnar den amerikanska demokratin i nuläget.
Men hur upp och ner är demokraternas kampanj just nu?
Förvånansvärt lite upp och ner, måste man väl säga. Det här är ju ett beslut som kastar upp allt i luften, skulle man tycka. Men redan när jag vaknade i morse så verkade det som att allt hade landat på rätt sätt efter att ha blivit kastat upp i luften. Alltså, demokratiska partiet har överraskande snabbt och överraskande enigt börjat samlats runt en presidentkandidat. Och det är alltså vicepresident Kamala Harris.
Det verkar ju nu som att det är hon, Kamala Harris, som får ta över. Joe Biden har gett henne sitt stöd. Flera tunga demokratnamn, Bill och Hillary Clinton till exempel, har sagt sig stå bakom henne. Vilka är hennes möjligheter att stiga fram som en lyskraftig kandidat i den här situationen?
Här finns väldigt mycket utrymme, vågar jag påstå, för förändring. Om vi har sett väldigt lite förändring i den här kampanjen allt sedan Trump i november-december 2022 meddelade att han tänker ställa upp som presidentkandidat. Väldigt lite rörelse mellan Trump och Biden. Opinionssiffrorna har varit ganska stabila, även om det har hänt allt möjligt märkligt under den här tiden, inklusive att Trump har dömts för brott, inklusive den där debatten i somras, inklusive mordförsök, så har det varit väldigt lite rörelse i opinionerna. För det är två män som alla i USA vet, och det är två män som alla har en uppfattning om från förut. Men nu är det inte längre så det ser ut, och därför tror jag att här finns ganska mycket utrymme för förändring, och opinionssiffrorna vi nu ser är inte alls sagt att de kommer att hålla sig, utan nu får Harris chansen att ställa sig i strålkastarljuset, och vi vet inte riktigt hur det kommer att påverka racet, men det verkar som att det finns potential i varje fall.
Men Kamala Harris har länge kritiserats för att hon har hållit sig i skuggorna. Varför har hon varit så osynlig?
Jag har hört det här också många gånger, och jag tror att det delvis handlar om strukturella förklaringar och delvis egentligen lite om missförstånd. Alltså, Harris, när man säger att hon är osynlig så brukar man inte jämföra henne med Mike Pence eller med Dick Cheney eller Al Gore, de tidigare vicepresidenterna, utan på något sätt så brukar man jämföra henne med Joe Biden, Donald Trump och Barack Obama. Och vicepresidenten har inte en så synlig offentlig roll, men hon hade en så stark kärna före hon tillträdde det här ämbetet att jag tror att det har snedvridit vad man förväntar sig av henne. Och sen den andra, jag sa strukturellt, det andra som har spelat in här är det faktum att under Kamala Harris tid som vicepresident så har senaten varit delat väldigt jämnt, oftast 50-50. Och vicepresidentens enda formella roll är att fungera som avgörande röst när senaten röstar 50-50. Och det här har betytt att Harris har varit väldigt ofta tvungen att finnas på plats i Washington utifall att det kommer en viktig röst i senaten och hon måste avgöra den. Så hon har inte haft en lika mycket frihet att göra de här klassiska vicepresidentsuppdragen där man åker på olika statsbesök och syns som en allierad till presidenten utomlands. Och jag tror att det här kanske också har lite speglat in i det här uppfattningen av henne som osynlig, att hon helt enkelt har haft uppdrag som inte mediesexiga men som är nödvändiga.
Ifall det nu då blir Kamala Harris som tar över, vad behöver hon göra nu då?
Nu behöver hon, för det första, jag skulle säga är att hon behöver förena partier bakom sig, men det ser ut som om hon är på väldigt god väg att redan göra det. Hon har stöd, precis som du sa, från tidigare presidenter och presidentkandidater. Hon har också stöd från vänsterflanken inom partiet som ibland har varit, eller uppfattats som trubbelmakarna inom partiet. Så hon är på god väg att ena partier bakom sig, och det är det första steget. Och därefter så handlar det om att synas så mycket som möjligt. Och det är ju gynnsamma tider för det eftersom det här är ett helt nytt scenario. Det finns enormt medieintresse. Och så kommer ännu partimöte i augusti som oftast drar med sig en hel del journalister och tv-kameror. Men hon måste få så mycket synlighet som möjligt. Ställa upp på intervjuer, ta presskonferenser och så vidare för att helt enkelt påminna väljarna om att det här är en ny kandidat och det här är vad den kandidaten står för.
Finns det ändå några andra kandidater som kan komma på fråga? Till exempel just nu visar opinionsmätningarna att Michelle Obama är den enda som har en chans att slå Trump.
Ja, Michelle Obama har ju ständigt varit en sån här drömfantasi för demokraterna. Hon har aldrig ställt upp i något val, men ständigt så finns det en liten dröm om att hon skulle kunna rädda partiet eftersom hennes man inte enligt grundlagen tillåter att ställa upp igen. Det ser jag som fantasi, det har ingen förankring i verkligheten. Att det i det här skedet skulle stiga fram någon av de här som det har spekulerats om tidigare, som till exempel Michigans guvernör Gretchen Whitmer. Det ser helt enkelt ut som om dörren stängs nu och det inte finns tid. Det är väldigt bråttom. För just nu, för varje timme som går kan vi nästan säga, så samlar Harris mer och mer stöd inom partiet. Och då blir det väldigt svårt i en sån här stund när det viktigaste budskapet är att enas. Så blir det väldigt svårt att utmana om man inte gör det omedelbart.
Enas är det här nyckelordet här på något sätt. Vad behöver demokraterna göra nu?
De behöver egentligen föra sin kampanj, och deras kampanj handlar i långt om att Donald Trump utgör ett hot mot den amerikanska demokratiska processen, demokratiska systemet. Det här är ändå en person som har dömts för brott. Det är en person som står åtalad för att försökt omkullkasta demokratin i samband med det förra presidentvalet. Det är en person som öppet har signalerat auktoritära tendenser och fört fram radikala politiska förslag. Så nu är det viktigt för demokraterna att ena sig, visa att man står med en gemensam front och sedan föra diskussionen till Trump och vad mot alternativet är till deras vision för landet.
Ja, republikanerna då. Är det här goda eller dåliga nyheter för Trump att Joe Biden nu stiger åt sidan?
det är nog, Trump har låtit förstå i intervjuer att det är lättare att slå Kamala Harris än det skulle ha varit att slå Joe Biden. Men det är nog uppenbart att inom kampanjen så var det här det värsta som kunde hända. Inte endast stiga Joe Biden åt sidan, utan demokraterna visar att de väldigt snabbt kan enas efter att han har stigit åt sidan. Mycket av Trumps kampanj hittills har handlat om personen Joe Biden. Att han är en gammal, skröplig man som inte hänger med. Och det är väldigt mycket av också reklamerna som partiet eller kampanjen har gjort har handlat om det här budskapet. Det är det man har testat med olika publiker och fört fram. Det blir ju allt nu material för skräpkorgen, för nu är det inte längre Joe Biden som är motkandidat, och då kommer det att kräva stora investeringar för att ändra budskapet. Och nu plötsligt så är ju Donald Trump den äldsta presidentkandidaten som landet någonsin har sett, eftersom han formellt nominerades här vid partimöte förra veckan, medan demokraterna ännu inte har nominerat Joe Biden. Så Trump är den äldsta presidentkandidaten genom tiderna.
Om vi tittar på den här symboliska skillnaden mellan Kamala Harris och Donald Trump, du var kanske lite inne på det redan, men hon är då hon, kvinna, färgad, högutbildad åklagare, han äldre, vit, chauvinistvibbor, affärsman, åtalad upprepade gånger. Hur avgörande blir ett sånt här symbolvärde i ett splittrat USA?
Det blir nog väldigt viktigt, och här faller ju identiteterna i linje med vad de olika partiernas koalition består av, alltså det republikanska partiet uppfattas representera den vita mannen, medan demokratiska partier uppfattas representera kvinnor och minoriteter. Så det blir en väldigt stark kontrast, inte endast på personnivå utan också på politisk nivå. Och det tror jag är någonting som många amerikaner är välkomna. Vi har sett i opinionsundersökningar att det fanns ett stort missnöje med tanken att två ungefär 80-åriga vita män igen ska slåss om presidentposten. Så på basis av vad vi vet att amerikanerna ville ha, så borde väl det här vara välkommet på många håll.
Så kan vi kanske se en ny start på något sätt på de här valkampanjerna, ny energi som kommer in, vad tror du?
Det tror jag absolut, och det kommer att komma väldigt mycket mediauppmärksamhet på kampanjerna just nu, på de olika kulissspelen inom demokratiska partier, och samtidigt så kommer det att bädda för ett enormt intresse för partimöte om några veckor, där man får se hur demokraterna i slutändan nominerar sin kandidat. Och så måste vi komma ihåg att det här är egentligen just innan amerikanerna vänder blicken mot presidentvalspolitik. Alltså, vi är ju vana vid de här maratonkampanjerna som pågår i flera år. Men samtidigt så vet vi att där vi, det amerikanska Labor Day, en sån här sensommarhelg, det är då fokus börjar för gemene man vändas mot presidentval och politik. Så på många sätt, både för medierna och för demokraterna, så är det här ett väldigt välkommen nystart på den här valdiskussionen.
Det höjs ändå också röster för att Biden borde avgå som president. Hur är hans sits i Vita huset då, fram till januari när en ny president tillträder?
Med de rösterna så hör jag huvudsakligen från republikaner som fortfarande vill få Biden med i den här diskussionen och vill diskutera Bidens hälsa, inte endast hans ålder utan hans hälsa, och föra fram att Biden skulle lida av eventuella sjukdomar eller någon slags mentalt förfall, för att det skulle kasta en skugga även för de som har stått närmast Joe Biden, att de har på något sätt döljt den här sanningen för de amerikanska väljarna. Vi har inga bevis på att något av det här stämmer, och Biden själv har inte någonsin sagt att han skulle ha svårigheter att utföra uppdraget, utan han sa han tror inte att han är bästa person att vinna valet i november för 4 år till. Så det här är egentligen ett strategiskt försök att flytta diskussionen från om 4 år är Biden 86 till att nu fortsätta driva fram den här frågan om Biden. Trots att det egentligen inte finns någon som jobbar med Biden på en daglig basis, vare sig i internationell politik eller inrikespolitik, som säger att han inte skulle hänga med i arbete, utan hans problem har varit att föra kampanj, inte att sköta ämbetet.
Mm. Det här är en ny och spännande och intressant utveckling i USA. Hur påverkas hela USA av den här nya situationen?
Det är kanske lite tidigt att säga i det här skedet ännu hur det påverkas, men jag tror att det finns all potential för att det här ska ge ett nytt intresse för politiken. Det fanns väldigt många väljare som upplevde att om de röstar, och det var ett stort om för dem eftersom de upplevde att det inte fanns något intressant på gång i valrörelsen, men om de röstar så gör de det motvilligt, och då är det här ju en möjlighet. Det är inte sagt att det blir så, men det är en möjlighet att politiken får lite av en uppsving och att det finns ett större intresse för den samhälleliga debatten. För frågorna har alltid varit väldigt relevanta för gemene man i USA, men det har varit kandidaterna som inte har lyckats tilltala. Och i synnerhet när det har varit de två kandidaterna som möts igen, så har det funnits lite intresse för valet.
Tack för den här analysen, Oskar Winberg.
Tack själv.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Ami Lassila. Logga in på arenan och favoritmarkera nyhetspodden och fortsätt lyssna.